Del 3. Krympta människohuvuden, vododockor och kannibalhövdingar. Folke Jansson är min vän. Han hängde på en stolpe i en indianhydda en gång i tiden.
Sådär. Då kan vi sätta igång.
Välkommen tillbaka. Vi börjar med en kort tillbakablick från hur förra avsnittet slutade. Ni som lyssnat minns kanske att Arnold var fast i ett hus med några otrevliga filippinska gangsters. De hotade hela tiden med att anmäla mig till polisen, som de försäkrade mig skulle hugga av ett lillfinger och kasta mig i fängelse i ett år för inblandning av illegalt spel. Jag försökte fly kraftigt omtöcknad av kaffe blandat med knockout-droppar. Det sista jag kunde tänka med en pistol riktad mot mig var: jag tar livet av mig. När jag vaknade upp var rummet tomt, möblerna försvunna och jag hade inte bara förlorat pengar på spelet utan även de pengar som jag sytt in i kläderna. Det värsta var att en del av pengarna var mina reskamraters. När jag senare träffade mitt resesällskap förnekade jag denna händelse så intensivt både för mig själv och för dem för att helt enkelt orka leva. Jag var fullständigt tillintetgjort av förödmjukelse. Med 0 kronor på fickan lyckades Arnold tack vare att han sålde delar av sin packning och med hjälp från några fattiga vänliga bönder ta sig tillbaka till Manila. 10 kilo lättare och ordentligt medtagen. För några hopskramlade mynt lyckades han där ringa hem till sin gode vän Göran, så skickade han honom lite pengar för att rädda situationen. Han avslutar texten i boken med dessa ord: detta lurendrejeri och rån får fortfarande mitt sinne att rinna över, men det är också en påminnelse om att man alltid kan möta sin överman. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Now let the river flow deep into the ocean. All the time you are moving with emotion. Let the river flow. Can you hear my spirit goes by so slow?
Sen var jag väldigt intresserad av krympta huvuden när jag var ung.
Ja.
Heter tsansa på indianspråk. Alltså.
Okej, och de lägger dig i någon speciell vätska eller någonting?
Jag har ett barn. De hade krympt. Så den väger ingenting. Så.
Nej.
Känner du?
Ja, det är ju helt
utroligt.
Jag hinner inte riktigt reflektera på huruvida det är äkta eller ej. Men när jag senare googlar på krympta människohuvuden så ser jag några exempel från ett brittiskt museum. Och huvudarna som Arnold har hemma ser väldigt snarlika ut. Jag ryser lite över tanken att jag höll dem i min hand. Och det där med att en del besökare i ens lilla museum har svimmat ter sig inte längre som fullt så obegripligt.
Ja, jag ser mig också snabbt, men det är rätt...
Ja, han kallar jag för Sasse.
Okej.
Okay. vi har en Nordea, har en bankchef som heter Niklas Assersen, så jag har kallat upp det huvudet efter honom. En trevlig man.
Okej, tar han det som en komplimang?
Ja, det hoppas jag. Hoppas jag. Han kallar jag för Eduardo Perez.
Ja, det är ett huvud som är i en glasburk där.
Han kallar för Oscar.
Du har flera stycken här. Så ja. Det...
Men det är ju helt, idag är det ju helt, du kan inte hålla på med sånt.
Aha,
det... Och det här är Folke Jansson, det är min vän.
Oj, är det den så rätt?
Han hängde på en stolpe i en indianhydda en gång i tiden. Köpte jag för manchetteknivar och salt och pengar och sånt.
Okej.
Okay. Förkrympta huvuden framställdes av Jivaro-indianerna i södra Ecuador och norra Peru fram till 1950-talet. Huvudena togs som troféer i samband med krig mot grannstammar. Genom att äga sin döda fiendes huvud fick man en del av hans styrka samt makt över den hämnande delen av hans själ som man ansåg fanns i huvudet. De har spelat en roll i gamla ceremoniella ritualer och traditioner i hela Amazonas. Krympta huvuden är halshuggna människohuvuden som reducerats till storleken av en apelsin. Jag tänkte berätta lite mer ingående hur själva processen att krympa huvudena gick till. Och för de som tycker det är lite läskigt så kanske ni kan hålla för öronen några minuter. Så därför varnar jag för lite läskiga detaljer. Jivaro var medlemmar av indianstammarna Shuar, Wampis, Wambisa, Ashuar, Abayun, Aguaruna samt Kadoshi Chapra. Det sägs att den ceremoniella huvudkrympningsprocessen utfördes av stammens män och att metoden gick i arv från far till son. En pojke fick inte full vuxenstatus förrän han hade lärt sig tekniken för huvudkrympning. Man trodde att offrens anda hade fångats genom att man fäst munnen på det krympta huvudet med nålar och snöre. Processen att krympa ett huvud var lång och innefattade flera rituella steg. Hela krympningsprocessen åtföljdes av dans och ritualer som ibland pågick i flera dagar. För att bära tillbaka det avhuggna huvudet från striden tog en krigare först huvudet från den dödade fienden och drog sedan sitt pannband genom munnen och nacken för att göra det lättare att bära. När de återvände till byn avlägsnade skallen och offrades till anakondorna som ansågs vara andliga guider. Ögonlocken och läpparna på det avhuggna huvudet syddes ihop. Huden och håret kokade sedan ett par timmar för att krympa huvudet till ungefär en tredjedel av dess ursprungliga storlek. Denna process gjorde också huden mörkare. Efter kokningen lades varm sand och stenar in i huden för att härda den och hjälpa till att forma den. Som ett sista steg hölls huvuden över en eld eller gnuggades med träkol för att svätta huden. När huvudet var färdigt bars det på ett rep runt krigarens hals eller bars på en pinne. För er som är ett fan av Harry Potter-filmerna så kanske ni vet vad jag pratar om när jag nämner det krympta huvudet i bussen genom filmerna som säger "It's going to be a bumpy ride."
Tigerhajkäke där nere. Och där är en voodoo-docka. Jag träffade jag har varit med om många voodoo-ceremonier, va?
Du, den såg rätt. Den såg rätt
Och den voodoo-prästen sa att alla spiken han satt i dockan, det var straff han hade satt på folk.
Okej.
Okay. Allt. Det är rätt så häftigt.
Han visar mig en trädocka som mäter kanske 35-40 cm från topp till tå. Med massa spikar islagna i kroppen. Ansiktet på figuren ser ut att ha tatueringar på kinderna. Det är inte utan att det känns lite läskigt och jag hade faktiskt själv inte velat hålla i den, även om jag inte är speciellt vidskeplig av mig, utan är glad över att Arnold visar upp den för mig. Tänk om den där voodoo-dockan hade kunnat prata. Vilka historier hade den inte kunnat berätta? Nackhåret reser sig lite på mig och bara tanken på alla kusliga besvärjelser som används med hjälp av dockan. Vill ni se hur den ser ut så kan ni gå in på våra sociala medier, så finns det ett kort, om ni vågar. Voodoo, eller voodoo, haitisk kreol. Ett samlingsnamn för en lös grupp animistiska religioner med inslag av förfäders- och andedyrkan. Olika typer av voodoo är vanligt förekommande i Västafrika, Haiti, Dominikanska republiken, Kuba, Puerto Rico och i viss utsträckning även i södra USA. Ursprunget till religionen voodoo kan spåras tillbaka till afrikanska religioner bland forn- och ivitalande folk och är sannolikt flertusenårigt. Religionen är närmast att betrakta som en hybrid av en mängd traditioner och trosinriktningar, vilket gör den mycket dynamisk och också ibland svår att få grepp om. Till Västindien kom voodoo med slavskeppen och fick snabbt fäste bland den ofria befolkningen. Även där fortsatte religionens former att utvecklas och fick snart starka inslag av katolicism. Till exempel börjar en vanlig haitisk voodoo-ceremoni som en katolsk mässa och övergår allt mer till att anta former av andedyrkan. Måhända är ursprunget till detta att de franska herrarna i kolonin Saint-Dominique, som Haiti hette fram till självständigheten 1804, försökte undertrycka voodoo och tvångskristna sina slavar. För att undvika det straff som slavarna visste hotade om de avslöjades med att tjäna andarna, försökte de kanske lura europeerna genom att få ceremonin att vara förvillande lik de riter som de, så att säga, borde ägna sig åt. Idag är voodoo allmänt betraktad som en religion snarare än en kult och gäller även som statsreligion i bland annat Benin. Även i Haiti, efter många års förtryck, erkändes den 2003 som folkreligion jämte romersk katolism. Det kan vara intressant att notera att skiljelinjen mellan voodoo och kristendom är ganska luddig för de flesta haiter och att många inte ser någon konflikt i att bekänna sig till båda. Utövare av voodoo är i allmänhet öppna för influenser utifrån och ceremonierna är inkluderande snarare än exklusiva tillställningar. Idag finns det ungefär 50 miljoner utövare av voodoo. I voodoo kretsar riterna kring andarna. Dessa anses vara de levande människornas förbindelselänk till det förflutna. Både bortgångna släktingar, men i Haitis fall även med det afrikanska ursprunget. Haitiska utövare använder sällan begreppet voodoo själva, utan talar hellre om seviziva, tjänande av andarna. Kungen över hela världen tros vara en skapare, Gud, bon Dieu, jämfört med franskans bon Dieu, god Gud. På haitisk kreol är ordet för huvudguden i voodoo och den kristna guden samma. Andarna är indelade i familjer med gemensamma efternamn som till exempel Esili, Gedi och Ogo. De härskar över olika aspekter av människornas tillvaro. Eftersom Gud är passiv så är det andarna som man åkallar och ber till under ceremonierna. Varje individ har också en särskild grupp andar som den bär inom sig. Genom att integrera med sina specifika uppsättningar andar försöker individen att hitta en balans i sin tillvaro. Det finns i voodoo inget egentligt ont eller gott. Alla andar kan vara hjälpsamma och alla kan bli arga. Balansen och bibehållandet av harmonin är det som är eftersträvansvärt. En haitisk ceremoni antar ofta formen av en fest. Man lagar mat, serverar dryck, spelar musik och pyntar lokalen. Själva mässan börjar med att man ber katolska böner, Fader vår, Ave Maria bönerna är centrala. Sedan övergår man till att välkomna de andra som man vill bjuda på festen. I typfallet det som är associerade med den anordnade familjen eller trakten där ceremonin ägs rum. Andarna välkomnas en efter en och uppmanas att ansluta sig till församlingen. Detta gör en iva, eller genom att ta en av deltagarna i besittning. Detta kallas att anden rider en människa. När en individ blir intagen på detta sätt tjänar dess kropp som medium för anden. Individens handling tillskrivs anden och dess tal är andens. Det finns väldigt klara tecken på om en människa verkligen är besatt eller inte, och erfarna vodobekännare kan utan svårighet bedöma om en ande verkligen har inträtt i en kropp. När en ande är i en människa kan den bland annat lösa tvister, utfärda varningar, ge råd, sia om framtiden eller bara driva jäck med sin värdekropp och den övriga församlingen. Detta kan pågå hela natten.
Ja, det var... Får jag ta ett kort på dig? Med...
Ja, det är klart.
Ja. Ja, den såg rätt läskig. Är det folk som har backat ut när de har kommit hit och tyckt att det var liksom...
Ett skilja människor har svimmat och sånt.
Asså?
Det är helt normalt, det är inga problem.
För detta är inte liksom, det är inte normala vanliga grejer som man brukar liksom...
När jag först hörde talas om att folk hade svimmat vid sina besök här blev jag till en början lite tveksam om det verkligen kunde stämma. Men efter en stund här och Arnolds historia så låter det lite mer som 50-50 på de som har svimmat och de som inte har gjort det. Han visar mig sedan ett svartvitt fotografi som är upphängt på en ram på väggen. Min puls är redan hög och hinner inte gå ner nämnvärt förrän han börjar berätta om mötet med kannibaler och kannibalhövdingar.
Han var kannibalhövding en gång i tiden. Han hade 25 fruar, den farbrorn.
Okej.
Okay. Och de hade inte framtänder, fruarna. För det, när man gifte sig så tog man ut de två.
Ja.
Och jag glömmer aldrig att de... Man åt aldrig någon man träffat. Utan man åt upp folk som var fiender. Eller möjligtvis helt okända. Och då åt hövdingen åt bara en sak. För han var ju hövding.
Ja.
Han åt bara grillad arm, det var det finaste.
Grillad arm, mm. Okej.
Okay. Någon... Jag kommer ihåg att de prisade kineser. Att de hade en speciell arom, så det glömmer jag aldrig faktiskt.
Asså?
Mm.
Men annars åt de det mesta på kroppen annars? Eller?
Ja, det fick de andra delar på olika höfter och lår och sånt.
I vilket syfte liksom? För man har läst lite om sådana grejer. Så är det för att de tror att det ska ge då någon... Någon styrka eller att den liksom...
Ja, det...
Eller är det någon det maktgrej alltså att de ska
sa,
liksom...
Jag minns att de sa att det fanns en gammal hövding som... Så han var ju dött. Han älskade människokött. Han tyckte det var sött och mört och gott och så. Han verkligen tyckte om det.
Ja.
Och sen fanns det ju någon hövding som var kanske mer traditionell. Man hade kanske ett människor för en gång om året eller två eller vad det var. Så att det var väldigt olika... Beroende vem som hade makten helt enkelt.
Öborna på Vanuatu var kända som kannibaler och de första brittiska missionärerna som anlände 1839 dödades och åts upp på ön som nu kallas Eromango. Enligt antropologer var det sista registrerade kannibalmordet så nyligen som 1969. Medan folket i Vanuatu inte längre utövar kannibalism överförs de vanliga matlagningsmetoderna fortfarande genom generationer. Tydligen är standardtillagningstiden för en människa cirka 3-5 timmar. Jag kom själv att tänka på ett samtal som jag hade med de urevånare som bodde på en liten ö på Fiji. Mitt i natten smög han upp till mig intill min lägereld och slog sig ner för att prata en stund och dela en grillad kokosnöt med. Då berättade han bland annat om att deras förfäder varit kannibaler. Givetvis så spelade jag in samtalet. Så här lät det den här natten mitt i djunglen när vi samspråkade. Ja, vi snarare nästan viskade. Som för att inte störa andarna eller andra väsen i skogen.
The second way is the strongest one.
Wow, but is it common that village fight?
All of the village.
Really?
Before, yeah.
But even now?
No, it's not. No. It's not. Like before, Fijians are cannibal people. We eat another human being. Do you know that?
Yeah, no, I didn't know, but back in the days, many years ago.
Back in, maybe 100 years or 200 years.
Like when they were fighting, they kill us and then they eat their own body?
Yeah.
Really? Yeah.
They call the incense tied inside.
Because they feel strong when they eat.
Yeah. People in the olden days are maybe twice my size, three my size.
Yeah.
They're really big.
Yeah. Really.
Because they eat other humans.
I heard in Papua New Guinea, there's still some.
Yeah, there's still some.
Do you have like a church or anything in the village?
In the
church or
church?
Yeah. What do you have?
عم نسكن كل البيوت نعمل كل إلا الغلابة عم نسكن كل البيوت نعمل كل إلا الغلابة يا غلابة يا غلابة صبروا.
Samtalet med min nyfunna vän fortsatte i flera timmar under den stjärnklara natthimlen.
Churches, yeah. Different churches.
And they get along good.
Yeah.
It's nice.
I have to.
It's nice. Yeah, I have to.
You have to.
I have to, yeah.
They have different time to start.
Yeah.
And some churches around the world, they don't use music instruments.
Ditt resintresse, jag läste ju i boken att det föddes lite när du lyssnade på Sten Bergman.
Ja, det gjorde det verkligen.
Sten Bergman var en svensk biolog, zoolog och forskningsresande. Han finansierade sina expeditioner och resor genom donationer, sponsorer, fonder och genom att skriva artiklar om sina resor och hålla föredrag. Han höll genom åren många uppskattade föredrag i Sveriges Radio där han berättade om sina forskningsresor för Sveriges befolkning. Han blev genom sin populärvetenskapliga verksamhet en av sin tids mest kända svenska vetenskapsmän.
Jag läste någonting om att han hade blivit adopterad av en kannibalfamilj. Det vet jag inte hur vidare det stämmer. Men...
Jo. Han blev adopterad av en kannibalsnubbe som hette Pinim. Och Pinim, han hade ätit 11 män och 5 kvinnor. Och att han blev adopterad av honom var att Sten Bergman hade en jättefin svensk yxa. Och i den stammen hade man bara stenyxor. Va? Så det var ju en revolution, se. En sån yxa.
Ja, det är klart.
Och det ville han ju ha. Och han gick ju och bar den yxan hela tiden. Och Sten gav han inte yxan. Han fick inte yxan. Och då pratade han med sin fru och då bestämde de att de skulle adoptera Sten för att då blev han ju deras son och då skulle han ge oss yxan naturligtvis. Då måste han ge dem yxan.
Ja, precis. Då är det familjen. Ja.
Skulle han krypa under Sten Bergmans adoptivmamma, kjol och sånt. Det är ju den kjolen som hänger här.
Okej.
Okay. Ser du den?
Ja.
Och låtsas födas och skrika och gny och sånt.
Okej.
Okay. Och sen skulle han få i sig några droppar bröstmjölk och sen var han ju då adopterad son.
Aha.
Och nu tänkte de ju att nu jäklar, nu får vi yxan.
Aha.
Men han gav dem alla möjliga grejer. Men fick han,
det var förgäves då kan man säga.
Han blev ju en vanartig son.
Ja, men det var där i alla fall då som du ditt intresse där att du,
ja, jag kommer ihåg när jag var kanske vid den radioapparaten, den svarta där.
Ja.
Där stod jag när jag var liten, kanske 5 år, och lyssnade. Och så hörde man den här nasala rösten i radio då.
Sveriges Radio. God dag alla skolradions lyssnare.
Var det en gång i veckan som det var då, eller hur programmet,
ja,
eller?
Det måste det varit.
Ja. Och sen så började du planera, för att jag läste någonting att du åkte ju jorden runt i 16 månader, en rejäl runda. Var det den första liksom
du
riktiga?
På,
ja, men jag har läst på mycket där faktiskt.
Shit, jag är helt...
Ja, nej, men det då stack du iväg på den här långresan,
ja,
där.
Ja, just det. Med Lave och Christer. Vi hade inte mycket pengar nu.
Nej.
Väldigt låg budget kan jag säga det. Aha. Oj, oj, oj. Vi hade... Vad räknade vi på? Skulle vi överleva på 50-60 kronor om dagen med allt. Så att vi fick ju tag i en Plymouth Station Wagon. Vad fasen kallar vi bilen för? Olga eller nej, jag kommer inte ihåg den. Var det kanske. Så vi sov ju den bilen och trånga kärn. Vi köpte den i Toronto, sen körde vi igenom hela staterna med den.
Okej.
Okay. Och sen gick den åt pipan i Death Valley. Vi körde ju tyvärr in när det var som varmast då, 50 grader i skogen och sånt. Och det var ju inte så bra.
Nej.
Så där, den bilen blev där, så vi fick övernatta där i det fall i den värmen. Det glömmer jag aldrig.
Okej.
Okay. Sen fick vi, var det en snäll farbror som hjälpte oss lite och hällde massa olja och vatten och fixade in. Så vi kunde köra i tvåans växel till Kalifornien och sånt. Sen brakade den helt året.
Sen går det, ja. Och vad stack ni vidare sen? Från,
fick vi ju jobba då.
Sedan fick Arnold och hans kompisar jobb av en svensk takläggare i USA och la tak under en period för att spara ihop lite pengar.
Så blev vi svenska takläggare där ett tag, så vi fick ihop pengar till att byta motor och så.
Ja, men så bilen hängde på ett tag till sen?
Ja, sen körde vi upp till Vancouver och sålde skrället sen.
Gjorde det?
Ja.
Och därifrån flög ni vidare, eller var ni ju...
Flög vi vidare från till Mexiko och sen... Tog oss ner genom Sydamerika och jag var som indianstamma och ren misstag och kom ut i Amazonas djungel och faktiskt blev lurad alltså av en snubbe som skulle guida mig som stod allt vad jag då hade och jag drog iväg med en båtförare och med en bananstock och några macheteknivar och lite fisklin och en tonfiskburk och...
Okay.
Och vi liksom skulle leta efter vilda indianer.
Ja.
Står du?
Ja.
Så det var ju hemskt och roligt också, men han, den farbron, han var en halv native guy där, va?
Ja.
Jag kunde inte snacka med han och han kunde inte snacka med mig ju.
Nej,
men vi kommunicerade liksom, vi pekade och vi försökte mima allt vad vi kunde och ja, han tänkte liksom, ja, jag får väl hjälpa pågen då. Så han började snacka med alla fiskarindianer och var finns... ett normaliserande urfolk som går omkring någonstans och jagar och så. Ja, då sov vi över där och sen hängde med, en med i båten och sen kom vi nästa natt till en annan indianställe och så satt vi där och åt pirajor och sen drog vi, hoppade han in i båten och pekade vidare och så höll vi på. Så var det en flod som nästan in i sumpmark och så höga träd och vi gick och gick och gick. Går rätt för oss och står där indianer som helt stilla mot oss. Så.
Med pilbågar
och blåsrör och sånt. Och då fick man bara stå där och vänta tills en gammal snäll farbror kom dit och tittade på mig. Och då gav jag han min stora machetekniv och så. Uh-huh. Och... då tittade han på den väldigt noga och sen gick han ner och så gav han mig blåsröret. Det är blåsröret som är högst upp på väggen.
Ja, det ser jag. Ja,
den fick jag av den indianfarbrorn.
Och sen var ni liksom accepterade då?
Fick jag lov att bo där i en hängmatta och det var ju en chock för det hände ingenting.
Det var, nej.
Ingenting.
Ingenting.
Bara regna. Och sen var det sol och sen var det
regn. Var det lite antiklimax att du, för från radio, nu levde du ju nästan i radioprogrammet med Sten Bergman som du har lyssnat på, och ja, då var du mitt i ja, det här liksom, men ja, hade du tänkt att det skulle vara mer action så att säga, eller hända något mer eller nej?
Ja, det blev ju alltså action, det var ju lite, nästan lite svårförklarat, för att i och med att man var där va, så tog ju indianungarna, de tog allt jag hade. Det bara försvann liksom.
Aha. Det fanns ju inte, det var inget att göra liksom. Nej.
Och min fina schweiziska fickkniv, den var ju verkligen rädd om. Den försvann ju direkt och så.
Kände du en oro för också för ert liv? Jag menar, ni var helt isolerade.
Nej. Ja, vi var jättetrevliga ja, människor. Och sen plötsligt så en gång så fångade vi pilgiftsgrodor och så gjorde de pilgifter och med blåsrör då, blåspilar då.
Uh-huh.
Ja, så skulle vi ut och jaga då dagen efter ju.
Okej, okay, spännande alltså.
Och då fick jag ju följa med. Då blev jag jätteglad.
Uh-huh.
Så jag tänkte, shit, nu ska jag hänga med en riktig jakt här. Lite spännande. Men jag gick ju... Jag tyckte jag gick tyst, men det gjorde jag inte tydligen. Efter en och en halv timme mitt i djungeln så bara pekade de på ett träd att jag skulle stå där. Så försvann de. De var ju väck på sekunder liksom.
Ja, det är klart.
Och då, för jag var ju för klumpig.
Ja, de, ja, det är svårt att mäta sig med dem och ja, deras rörlighet i den.
Det var nog den längsta dagen i mitt liv, tror jag. Där stod jag.
Ja.
Ingen mat, ingen vatten. Kunde inte lägga mig ner för det var myror och grejer överallt. Där stod jag nu och jag tänkte, jag hittar aldrig tillbaka. Tänk om de inte kommer. Faktiskt.
Nej.
Men så kom de till slut på sen eftermiddag. Bärande på en tapir de hade skjutit då.
Okay.
Så fick jag leva på ett tapirhuvud då en hel vecka.
Men det var
så... det var segt.
Det var inte så knustigt väldigt, med maten.
Väldigt bra diet kan jag säga det. It was chewy.
Var du själv där? Nej, då var med de andra, dina kollegor.
Nej, jag var själv.
Du var helt själv där med?
Ja, ja. Spänning var ju... När jag och han, den här båtföraren, vi var ju ute i Amazonas. Amazonas är ju som ett jättehav.
Mm.
Alltså det är så stort som ingen människa kan begripa det, va?
Amazonasfloden är 7025 kilometer lång. Dess vattenmassa är större än alla Europas floder tillsammans och massan kan växa flerfaldigt under regnperioden då floden kan höja sig med upp till 20 meter.
Och sen var vi då, körde vi in på de bifloder som är hur stor som helst, och då kom det plötsligt militärbåtar. Alltså det var ju patrullbåtar som hade maskingevär och allt uppmonterat, va? Så. Och stoppa, och jag fattar ju ingenting liksom, att varför ska de komma i vapen ombord och så.
Uh-huh.
Då fattar jag liksom att de var ute och efter knark och sånt, om jag var någon knarksmugglare och sånt, va.
Ja, det är klart, för
men det var jag ju inte ju.
Nej.
Så att, och det hade vi tur, efteråt förstod jag att vi hade tur, för ibland så skjuter de bara ner båten alltså.
Och det är ingen som kommer säga något om de saknar någon där liksom, mitt ute i... Nej.
Så det där hade vi nog lite tur faktiskt den här gången.
Ja.
Och sen minns jag minns att det var en ara papegoja lyfte, satte sig på taket och skrek något otroligt i himlen. Och de hade fångat en sån här vildsvin. Peccary typ. Som var så arg alltid. Så fort han såg mig, han hatade mig alltså.
Asså?
Så fort han såg mig så bara... och så fick de binda upp en tamp där så att han inte kunde springa för långt och ta mig liksom där. Nej, han gillade inte mig.
Ni var inte kompisar då?
Jag gjorde han ingenting. Han gillade inte någon biting där.
Nej.
Akbar al-Jamila.
Du har lyssnat på det tredje avsnittet av podden Originella människor. Podden är en Gärdsmygen produktion från 2023. Missa inte fortsättningen. Då får ni bland annat höra det här.
Och då kör han allt vad han kan, och han kan ju inte köra bil. Så vi får möte med en bil som är på väg ner från de här passen.
Ja.
Och krockar en bil. Och då går chauffören ut och så säger han säger inte ni har kört på min bil och sånt. Han säger, åk inte vidare, ni kommer att dö, så. Jag och Gunnar Mattsson, vi satt i en bil i Liberia, blev stoppade av neddrogade barnsoldater. Stack in kalasjnikoven genom rutorna och sånt.
Missa inte det.